Just nu så sitter jag i sakristian i Härnösands domkyrka med biskop Bertil Werkström. Och jag vill börja med att fråga dig om du kan placera det här citatet i tiden och vem som eventuellt kan ha sagt så här. En forntid har ojämnt delat. Det tillhörde den tidens opinion och regering. Det ogillas av den nuvarande. Den fordrar en jämnare fördelning och yrkar på jämlikhet. Vem kan ha sagt så och vilken tid?
Ja, det är ganska svårt att exakt placera, men jag tycker att det är ganska lätt att se att det är en norrlänning som har sagt det. Jag kan tänka mig att det är en norrländsk präst som har sagt det vid något tillfälle. Låt mig gissa 16 eller 1700-tal, kanske snarare då 1700-talet.
Slutet av 1700-talet skulle det faktiskt vara, ja.
Men att jag kan gissa att det är en norrlänning som har sagt det, och ungefär när, det beror naturligtvis på att om man ser på Härnösand och Härnösands stifts historia, så har det varit mycket av kamp mot Stockholm och mot regering och kungamakt för att få Norrlands intressen hävdade. Och det har väl märkts både på 1600-talet när stiftet bildades, det har märkts på 1700-talet när stiftet fick sin första egentliga biskop. Och kanske inte minst på 1800-talet när domkyrkan skulle byggas och den kamp som föregick det. Jag kan väl säga att också under min egen ämbetstid här så har jag fått uppleva att den här processen har fortsatt, och det har hänt en sak också under min tid här som har gjort liksom att vi har fått fortsätta att kämpa.
Om vi kan återkomma till de sakerna i slutet av det här programmet och börja längst tillbaka. När var det man så att säga började bli förfördelar, orättvist behandlad? Vilken tid?
Ja, det upplevde man väl redan i början av 1600-talet, att detta stift som var ärkestift och som alltså sträckte sig från Uppsala, Stockholm och ända längst norrut, att det var mycket mer än halva Sveriges yta, och att det var enorma svårigheter att hålla samman det stiftet, och att de som bodde här uppe upplevde att de var alldeles för långt borta från stiftstad och från biskop. De hade långa resor när de skulle ner på prästmöten i Uppsala, och biskoparna, ärkebiskoparna, hade väldigt få möjligheter att besöka de mindre församlingarna här uppe i Norrland.
Jag har hört att mot mitten av 1600-talet så fick man en biskop här, stämmer det?
Ja, 1647 blev det ett eget stift, men han kallades då till början inte biskop utan superintendent. Det var en tysk titel som han hade tagit över.
På vilket sätt blev vi nu orättvist behandlade? Om vi hade fått den här biskopen eller superintendenten, då var det ju samma som söderöver.
Ja, men dels hade vi alltså inte titeln, biskopstiteln, på den som var stiftschef här. Och visserligen hade vi ett domkapitel som bestod av lärare och sen av gymnasielektorerna. Men vi fick ändå betala under en lång period skatt i form av så kallade domkyrkotunnor till Uppsala. Och det var först på 1800-talet i samband med domkyrkans tillkomst här som det tillspetsades, och vi fick ta över det så småningom. Och man upplevde det extra orättvist eftersom andra stift som hade bildats nere i Mellansverige hade fått befrielse från dessa domkyrkotunnor, hade fått dem överflyttade till sitt eget stift. Och det hade alltså inte skett här i Härnösand, och det berodde väl delvis på att här inte fanns en domkyrka.
Jag ska vi ta och glänta på dörren till den gamla ståndsriksdagen och tjuvlyssna på hur debatten kan tänkas ha gått någon gång på 1700-talet när man diskuterade de här domkyrkotunnorna. De här tunnorna som alltså i Västernorrlands fall var fyllda med korn.
Herr talman! Som representant för det prästerliga ståndet i Skaraborgs län vill jag bara påminna norrlänningar om att domkyrketunnorna som vi får, det är inget annat än kompensation för de härjningar som Gustav Vasa utsatte oss för under 1500-talet. Nu ska jag bara be att få fråga norrlänningar, hade de gärna domkyrka på den tiden? Nej, så det hade de inte. Och då kan det väl heller icke gässenan begära som kompensation. Det skulle bli alldeles för dyrt. Jag bara säger att det skulle bli för dyrt.
Lund och Skara och Linköping, de
hade sina egna domkyrkotunnor, ja.
Det där liknar ju nästan någon sorts 1600-talets baggböleri som vi upplevde här på 1800-talet.
Ja, om man jämför med hur dessa skogsbolag och Stockholms ägare förvärvade skog här, så kan man ju säga att på samma sätt så tog man ifrån Norrland resurser och la dem ner till Mellansverige och till Uppsala. Vi fick alltså inte behålla det själva, vilket vi tyckte var rättmätigt. Men det som kanske är mest intressant här är att i och med att man fick en biskop så hoppades man också att man skulle få en domkyrka, bli erkänd som domkyrka och också då ha rätt att uppbära skatt och att ta emot donationer, att få alltså en domkyrkostiftelse.
Och så skulle man också då bli befriad från att betala till Uppsala alltså?
Ja, då var naturligtvis det följden av detta, trodde man att man också skulle få den här befrielsen. Men det vet vi ju att det gick långt in på 1800-talet innan man fick den befrielsen.
Och hur utvecklades den striden nu då fram till bygget av den kyrka vi sitter i nu? Vad hade man för argument? Hur kunde man argumentera för att få detta till en domkyrka? Det var ju då en rätt oansenlig liten kyrka.
Ja, kyrkan var ju så dåligt skick så att den behövde helt enkelt byggas på nytt, en helt ny kyrka. Och då ville man ha erkännandet nerifrån Stockholm och Uppsala att detta är en domkyrka, den ska ha samma rätt och värdighet som andra domkyrkor. Och då ville man också ha tillbaka dessa 124 domkyrkotunnor som under så många årtionden och århundraden hade gått till Uppsala istället för till Härnösand.
Vad kunde det komma för motargument från Uppsala då?
Ja, det fanns ju väldigt många argument som hävdade att det var en gammal tradition, gammal hävd att Uppsala hade fått detta och Uppsala behövde det också i fortsättningen för att klara denna stora domkyrka eller katedral där nere.
Ska vi ta och kika in bakom dörren till den gamla ståndsriksdagen igen och höra hur argumenten kan tänkas ha gått? Jag misstänker att ibland så nådde man nog vissa lågvattenmärken.
Herr talman, som representant för borgerliga ståndet i Stockholm ska jag be att få reservera oss. Det här bråket med norrlänningarna hade aldrig kommit till stånd om ärkebiskopen hade funnits i Stockholm istället. Med andra ord, Uppsala bör flytta till Stockholm.
Den strid och den debatt som nu kommer att föras i nästan ett halvsekel, åtminstone 3-4 decennier. Det var ju en strid på riksplanet. Det här var något som angick nästan hela landet. Hur kunde det väcka sån enorm uppmärksamhet under så lång tid?
Ja, dels är det väl så att när man vill ändra på någonting som har varit länge och som är bestående så finns det alltid personer som spjärnar emot och vill kämpa för att det ska vara som det alltid har varit förut. Och sen är det väl så att det finns gärna på olika områden en Stockholms- och Uppsala-dominans där särskilt Norrland får stryka på foten för de här så kallade riksintressena. Jag tror att båda de här aspekterna fanns med i den här debatten som ju fördes i riksdagen i de fyra stånden och där debatten ofta var ganska hetsk och livlig. Och det var ju biskopen här, Frans Mikael Fransén, som var den främste förekämpen för detta. Och han kämpade in i det sista för att få en rättvisa och få detta erkännande. Och han fick ju ändå uppleva under sitt sista biskopsår här att domkyrkan invigdes.
Då hade man alltså till slut nått målet. Nu var Norrland erkänt, nu var Härnösands stift ett stift bland andra stift.
Ja, men det är lustigt att jag har också själv fått uppleva, jag som alltså är den 21:e biskopen i ordningen här, att också under min tid så har vi fått fortsätta den här kampen och jag vet inte om det är slutmålet, men vi har ändå lyckats att av regeringen få ett officiellt erkännande att församlingen här nu också får kallas domkyrkoförsamling.